den stora liksom vinsten, det blev ju den boosten i teamet. Det blev ytterligare en bekräftelse på att man har gjort någonting korrekt.
Just nu är fönstret öppet för att lämna bidrag till Sveriges största tävling inom lärande, Swedish Learning Awards. Om varför man bör delta, om betydelsen av att vinna, handlar det här avsnittet av SLA-podden. SLA, som står för Swedish Learning Association och ett nätverk för lärande och förändring. Jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Swedish Learning Awards syftar till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En av kategorierna är bästa innovation och i förra årets tävling vann How Do You i den kategorin. How Do You är ett system som med hjälp av artificiell intelligens stöttar lärandet genom att göra lärresor mer individanpassade och mätbara och ett bra exempel på när tävlingen bidrar till att lyfta fram en innovativ lösning. Om varför man ställer upp i tävlingen, hur det känns att vinna och vilken betydelse en vinst har ska jag prata med Johan Wikström från Evalve som är företaget bakom produkten. Välkommen Johan.
Tack så mycket. Det var ungefär ett år sedan vi pratades vid, så det har hänt mycket på den här tiden.
Ja, och vi har säkert nya lyssnare så du kan väl ta om presentationen av dig själv och Evalve som är ditt företag.
Det gör jag gärna. Johan heter jag. En av grundarna till Evalve och produkten How Do You som vi var med och tävlade med i Learning Watch förra året. Vi är ett svenskt edtech-bolag som har säte i Stockholm men som jobbar väldigt mycket på den internationella marknaden. Jag själv är systemingenjör i botten med ett jätteintresse för pedagogik, metodik och beteendevetenskap. Jobbar mycket men gäller också att tillbringa min fritid på vatten. Antingen surfandes eller i vatten simmandes.
Ja, det är väl en bra tid som väntar nu då.
Absolut, det ska bli väldigt skönt med lite sommar. Men först ska vi få många projekt i mån.
Ja, det är som sagt var nästan på dagen ett år sedan du var med SLA-podden senast. Och då beskrev du ganska ingående hur How Do You fungerar. Så den här gången kanske du kan göra en kort beskrivning av produkten.
Ja, men det gör jag gärna. Vi har väl en liten unik approach till lärande. Primärt så jobbar vi väldigt mycket med praktisk kompetens och vi har försökt slå ihop de här huvuddelarna som är kunskapsinventering, kompetenshöjning och kanske någon form av kunskapsverifiering. Kortfattat så jobbar vi med scenariobaserat lärande så att användare ställs inför olika typer av scenarion och det enda som krävs med scenariot är att det ska finnas en bakomliggande mjukvara. Och för att försöka förklara det här lite mer ingående så kan vi ta ett exempel att vi kan ta en någonting som är lite längre ifrån kanske sitta och jobba med datorn till vardags. Vi kan ta ett kassabeträde till exempel på en klädbutik eller någonting. De kommer i kontakt med mjukvaror hela dagarna i form av sitt kassasystem eller annan typ av ordersystem. Då kan vi ställa en användare där inför ett scenario att det kanske kommer in en kund, har köpt en tröja i en viss storlek, behöver byta till en annan modell eller en annan storlek. Och genom att få de här scenarierna så behöver användare kunna interagera med det här systemet och lära sig på hur man ska göra. Och beroende på vad som händer i den här storyn så kan vi då förändra storyn på olika sätt. Och kanske så blir det ett problem att det var köpt på ett presentkort eller att olika saker kan hända under resans gång och det är det som är lite unikt i den här biten att vi jobbar väldigt mycket med att försöka lösa en situation och ett problem som kommer användare till som helt enkelt intressar i vardagen och genom att man har gjort de här grejerna praktiskt så har vi också kunnat hjälpa användare framåt. Det unika med våran produkt är att man har en learn by doing approach, man försöker lösa problemet. Och klarar man inte av det, då jobbar vi med något som kallas för nudging, som är att man får en personlig vägledning på hur man ska gå vidare. Så att vet jag då inte kanske hur jag ska göra för att hantera det här ärendet när kunden hade betalt med ett presentkort. Och då kommer jag på något sätt att guidas lite framåt och sen så kommer jag att ta vid igen och lära mig, eller liksom att fortsätta själv. Så det är väldigt kortfattat vad vi pysslar med.
Det låter lite grann som det fungerar i en del spel, att man kommer in i miljöer där man ska prova sig fram och när man gör rätt så kommer man vidare.
Ja, men det är väl det. Vi pratar väl ganska mycket inom lärande om att försöka göra lärresan så rolig som möjligt och att man liksom får någon form av belöning. För att gamifiering är väl ett ord som många av oss känner till och det som vi ganska mycket förknippas med också. Så att det stämmer väldigt bra.
När jag kontaktade dig för den här podden så svarade du att du hade en ganska hektisk tid just nu. Hur går det för How Do You idag?
Nej, men det är som du säger, det är inte bara just nu som det är en hektisk tid, utan det har varit ett väldigt intensivt år för oss. Vi kände väl att vi hade väldigt mycket mer att ge. Vi ville skapa flera produkter och efterfrågan blev större. Så att vi har väl tagit våran produkt som vi var med och tävlade med förra året i vårt tycke då en helt ny nivå med mycket mer intelligens. Sen har vi försökt paketera och arbeta med den på lite nya sätt. Vi har sett att en av utmaningarna med lärande är att man har så otroligt lite tid där man vill ha utbildningen lite mer instant. Så att vi har jobbat kanske mer med mikrolärande där man kanske kan prenumerera på de här typen av lärresor som vi ger, de här korta situationsbaserade bitarna. Att man kan få en sån i veckan eller någonting och att det ska ta ganska kort tid och man ska kunna konsumera eller göra de här bitarna lite var som helst. Så att året är fullt med att vidareutveckla våran produkt och att helt enkelt se vilka möjligheter som finns. Det är väl en av utmaningarna med ett innovativt bolag som har en stor vision och en vilja att göra någonting. Att vi har väldigt många möjligheter. Och jag började med att jag skulle förklara väldigt kortfattat vad vi gör. Att vi jobbar med de här tre benen med att verifiera kunskap och att sen göra kompetenshöjningen och sen kunna säkerställa kunskapen. Och de här bitarna är någonting som vi har sett en stor efterfrågan på att man också ska kunna bryta ut. Så vi har börjat jobba ganska mycket med examinationer där man då ska påvisa att man har de här kunskaperna genom att man i en examination ska utföra olika former av praktiska scenarion. Och inte då bara jobba med lärbiten, utan det finns väldigt mycket runt omkring den här biten. Och ju mer AI man lägger i, desto större blir cirkeln kring själva utbildning och lärande.
Kan du nämna lite om vilka kunder ni har och samarbetspartner?
Ja, det gör jag gärna. Vi är väl det som har hänt sen tävlingen, att vi har tagit de kundsamarbetena som vi har och lyft dem till helt nya nivåer. Våra enskilt största kund är Google och då är det Google på internationell nivå där vi jobbar väldigt mycket med just de här parametrarna. Jag kan ge ett väldigt roligt exempel på vad vi har gjort. Google lanserade en helt ny produkt nu i våras när det var som mest intensivt. Och då valde man att jobba med audio-teknologin i syfte att kunna förmedla vad produkten har för huvudsyfte. Så man skapar ett scenario på hur kan den här produkten användas. Sen hade vi ett jättestort event, en konferens och en mässa i London. Google körde sina keynotes och samtidigt som man var på de här bitarna så fanns det då uppställda datorer där man då kunde följa med och jobba. Men de här bitarna var då i våra miljöer där användaren hela tiden kunde bli tillrättavisad om man inte riktigt gjorde rätt, men ändå kunde få en förståelse för hur det här kan användas. Sen efter den här stora launchen, då kunde man då titta på beteendedata. Det är det där vi är riktigt, riktigt duktiga att se. Hur har användare betett sig i olika situationer? Då kan vi säga att en extremt stor majoritet av de som var åhörare, de hade ju aldrig någonsin kommit i kontakt med den här produkten som var helt ny på marknaden. Och då kunde man använda en annan del av vår teknologi och faktiskt kunna analysera hur beter sig användarna i de här situationerna. Och det gör också att vår produkt och vår teknologi börjar få andra användningsområden. Att ett UI eller ett UX-team kan börja se att oj, vi hade nog förväntat oss att det här skulle ske i det här scenariot. Men vi ser att ganska många andra har börjat tendera att göra på ett annat sätt. Så att användningsområdena har visat har varit stora under en lång tid, men vi har väl inte riktigt produktpaketerat dem, och det är väl det som har hänt. Så att jag tycker att det är ett ganska bra exempel på vad vi har gjort under året med en av våra stora kunder.
Jag såg att HowDoYous finns integrerat med Google Classroom.
Det stämmer bra. Det är en viktig bit att kunna göra lärresor kopplat till det som är Google Workspace, alltså hela deras produktivitetsplattform. Och då kan vi lära användare på olika nivåer hur man kanske inte jobbar i applikationen, men alltså att de här situationerna, hur kan jag nyttja, vad är den här applikationen tänkt för? Och helt enkelt öka förståelsen för applikationen. Så att vi tycker direkt integrerat.
Så det här året nu som har varit efter segern i Awards, vilken betydelse har det haft då, om du tar och börjar med affärsmässigt?
Affärsmässigt är det svårt att kunna räkna liksom i faktiska vinster. Det blev väldigt många möjligheter som kom upp. Och det är kanske då ett lyxproblem för ett bolag som måste faktiskt få många olika möjligheter och välja lite grann vad man ska göra. Men jag tror framförallt den stora liksom vinsten, det blev ju den boosten i teamet. Det blev ytterligare en bekräftelse på att man har gjort någonting korrekt. Och sen så känner man väl hela tiden att alla typer av awards eller utmärkelser, det är någonting som man har med sig, både självförtroendemässigt och någonting som man kan använda i marknadsföringssyfte.
Och ni har vuxit antalet anställda?
Ja, vi har vuxit. Primärt har vi vuxit på den brittiska sidan. Här i Sverige tycker jag det är ganska svårt att hitta rätt personer. Så ni som lyssnar på podden och är inne i lärande och gillar att jobba på det sättet som jag har beskrivit, så ni är jättevälkomna att höra av er.
Ja, det är ju ett spännande område nu, och allt som har skrivits om AI den sista tiden förstärker väl det här spännande området?
Ja, det tycker jag. Det här med var vi är idag, det går ruskigt snabbt. Jag sa i något annat sammanhang på någon konferens någonting att jag ser lite grann som resan man skulle vara första personen att sätta sin fot på månen. Och det känns lite samma sak liksom som det här USA mot Ryssland, om man tittar på OpenAI och Microsoft och mot Google. Det går väldigt, väldigt snabbt om man är beredd att offra ganska mycket, men det som nu oss konsumenter ser på den här biten, det är väldigt, väldigt kittlande från flera olika håll. Personligen tycker jag det är framförallt väldigt intressant allting som är estetiskt när ChatGPT kom ut på marknaden och började kunna få hämta data som var skriven i texter eller kod och de här bitarna. Men nu när man börjar titta på det visuella och det estetiska med bilder, foton, musik, det är fascinerande. Jag provade en dag att ta en av mina favoritartister, en fransk sångerska. Då hade en motor lyssnat in sig på just det här röstläget, vad man har gjort för alls det tidigare. Och helt enkelt kunde jag be den här då att skapa en cover på en annan artist. Och har man kommit ganska långt i de här bitarna. Man börjar undra, vad är det som är autentiskt framgent? Eller vad säger du?
Ja, det är svårt att hitta ord för liksom att beskriva upplevelsen, tycker jag. I och med att det händer så mycket och så snabbt och liksom samtidigt allting.
Ja, det finns ju flera sidor på myntet. Liksom att det går snabbt och att man börjar fundera i termer med liksom vilka roller och var AI kan komma till störst användning. Jag är ganska involverad i skolsystemen i svensk skola. Där är väl mer liksom farhågor att hur kommer det se ut inom den närmaste åren? Jag tror man har en väldigt skild inställning till AI idag. Framförallt i grundskola, där många har en stor rädsla för att nu har ni fuskat, nu har ni gjort konstiga saker. Så att vi får se vart det tar vägen.
man skulle ju vilja att utbildningssystemet eller representanterna för dem var lite mer nyfikna. För nyfikenhet är väl någonting som är den verkliga drivkraften för lärandet egentligen.
Verkligen, och där tror jag många av oss som lyssnar på den här podden har just det här att vi ser på det med öppna armar och tar emot det på ett generellt ett positivt sätt. Sen måste vi försöka begränsa det på olika sätt men göra det med sunt förnuft, för att det är en enorm kraft som det kommer ge. Så det är en spännande tid vi har framför oss.
Ja, det är det verkligen. Om vi ska avrunda, det här med att ställa upp i awards.
Men för mig är det en självklarhet. Jag har varit med lite olika konstellationer under årens gång, och det har varit en väldigt, väldigt positiv upplevelse. Och jag tror i år kommer det bli ännu roligare när tävlingen är tillbaka i lite större format, lite flera kategorier, och framförallt att vi har den här galan och minglet. För det är otroligt kul att få vara där och träffa kollegor i branschen och få visa vad man har gjort. Så att, för mig är det en no-brainer att vara med i den här tävlingen framgent, absolut.
Men då syns vi i Stockholm i september på Learning Conference och Swedish Learning Awards.
Det ser jag fram emot.
Lycka till med How Do You Do så länge.
Tack så mycket.
Om du som lyssnare arbetar inom utbildningsbranschen tycker att du ska gå in på SLAs hemsida och titta på vad Swedish Learning Awards är. I år finns det flera kategorier att tävla i, och det är ett unikt tillfälle att testa av sin egen verksamhet i jämförelse med andra verksamheter i utbildningssverige. Perioden att lämna bidrag pågår till 10 juni, så gå till SLAs hemsida på www.swelearn.se. När du lyssnat klart och läs mer om tävlingen där.